Om du gillar den här podcasten och vill att den ska fortsätta så kan du välja att stödja den via Patreon. Om du gör det är du med i utlottningen av unika muggar som handmålats av gästerna. Du får nya avsnitt 2 dagar före alla andra. Du får lyssna på podcasten utan reklam och du får ett signerat exemplar av min best of-bok Text med texter om popmusik. Som supporter på Patreon är du också förstås med på min lista över världens rent objektivt snällaste människor.
Hej, jag heter Lars Winnerbäck. Jag sitter hemma hos Drage i det här speciella rummet då. Eller lägenheten överhuvudtaget. Det är väldigt mycket saker och väldigt mycket bilder och fotografier. Böcker och filmer och CD-skivor. Ett fint ställe att vara på. Och här sitter du, Drage, Fredrik, med Linköpingströja.
Jag tog på mig en Linköpingströja för att du skulle känna dig lite mer som hemma.
Men... ja, jag skulle förstås haft min... Jag har ju till och med en Vidingsjötröja, stadsdelen jag kommer ifrån.
Det här är tröjorna som trycks av Petit Sportif, en streetwear-butik i Linköping som har funnits i mer än 20 år nu. Mm. De har gjort stor business på att sälja tröjor med namnen på alla olika stadsdelar i Linköping.
Ja, så det har jag några stycken.
Just för Vidingsjö då, eller för...
Nej, alltså Linköping också. Jag tror faktiskt jag har på omslaget till live-skivan som kom 2001 så har jag en Linköpings t-shirt. Det syns inte så tydligt kanske.
Ja, min finaste är en Linköpingströja med en bild. Jag tror motivet är från Hawaii, men det är som en palm. Och så står det, have you ever been to Linköping? Mm. Och så är det en paradisstrand. Men det där är en liten referens till Hawaii som är en liten plats i Stångån i Linköping.
Ja, ja, just det.
Nedanför i, vad heter det området?
Tannefors.
I Tannefors, exakt.
Ja, en liten, där bodde jag. Så jag var mycket på Hawaii.
Små öar ute i Stångån där du kunde sitta och dricka folköl. Ja,
precis. Eller om det kallas Lilla Hawaii. Eller Hawaii bara, men ja, precis. Ja, vi är från Linköping båda två, kan man ju säga. Då. Även om det inte hörs så himla mycket.
Nej, jag funderar på det. Att din skötska har aldrig varit så utpräglad. Egentligen inte min helg, men jag blev ju kallad 08 när jag bodde i Linköping också. Sen har det där förvärrats, eller vad man ska säga, sen jag kom till Stockholm för 28 år sedan. Hur har det varit för dig?
Jag har nog haft ganska mycket dialekt. En expert skulle ju höra det nu också, det tror jag. Men min mamma är härifrån, alltså från Stockholm, och pappa är från Dalarna. Och så jag hade liksom ingen skötska hemifrån.
Ja, det var så för mig också.
Och jag kom dit som 1-åring. Och så,
ja, okay. Min pappa från Gotland och mamma från Norrland, så jag hade inte heller riktigt hemma. Nej. Men det är lätt att bli anklagad för förräderi ibland om man glömmer att prata riktiga skötska.
Ja.
Men du bor i Norge nu?
Ja, nu bor jag i Oslo mest. För jag träffade Agnes för 7 år sedan och så... Och så fick vi barn för 1,5 år sedan. Och nu är vi mer där än här. Men fortfarande, jag bor i Stockholm också.
Och det är Agnes Kittelsen som är skådespelerska. Och,
precis.
Mrs. Winnerbäck numera.
Ja. Ja, hon heter Kittelsen fortfarande. Men ja, precis. Men så har jag barn här i Stockholm också. Så att jag, det här coronasituationen har gjort lite lurigt. Då, men det går.
Jag minns att en av dina första stora turnéer faktiskt gick till Norge. Du var förband till Stefan Sundström.
Mm. Ja, vad kan det ha varit? 98 eller något sånt. Jag var där första gången.
Det är intressant hur svenskspråkiga artister som du eller Håkan Hellström eller Kent eller till och med Lundell når en stor publik i Norge.
Mm.
Medan det är inte riktigt, det omvända gäller inte riktigt, utan den nej, norska musik inte. Som kommer hit är mer black metal och turbo negro och en massa precis. Briljant elektronisk musik.
Ja. Ja, ingen norskspråkig. Det är nästan lite genant alltså. För att det är verkligen... ja, nästan allt som händer i Sverige känner man ju till i Oslo. Medan det är verkligen inte tvärtom.
Jag såg dokumentären om det, Ett slags liv, där de intervjuar lite fans om hur många gånger de har sett Lasse Winnerbäck. Och det är någon tjej som säger, ja, jag har sett honom 10 gånger. Och någon säger, jag har sett honom 11 gånger. Och någon säger, jag har sett Lasse Winnerbäck 20 gånger. Och så är det en norsk dam som säger, ja, Lasse Winnerbäck, jag har sett den 61 gånger. 61 gånger, det är ändå hardcore.
Ja, det är det faktiskt, verkligen. Ja, men jag har ju spelat mycket också då. ja, nej, det är väldigt rörande faktiskt med liksom första raderna där på konserter. Jag känner igen många.
Jag tänkte på det band jag har sett flest gånger är det här elektroniska bandet Kite från Tranås. De har sett 35 gånger, det känns ganska extremt.
Ja.
61 gånger, det är mycket till och med för att vara hardcore-fan.
Ja. Jag har sett Bob Dylan kanske 6-7 gånger.
Det är den du har sett flest gånger.
Kanske, jag vet inte. Ja, i alla fall internationellt, men ja, kanske några svenska band. Såklart har man ju... jo, det måste vara många. Perssons pack och sådär måste jag ha sett massor av gånger.
Den filmen är ett slags liv av Östein Karlsson kom för 3 år sedan.
Mm.
Och jag minns du pratade om att du hade blivit lurad in i projektet.
Ja, ja, men han är väldigt mycket en doer. Liksom. Så när han skulle, vi var ute och tog en öl och pratade om allt möjligt. Och så berättade jag att jag skulle på turné och att den skulle vara så här nerskalad. Att vi bara skulle vara 2 personer och göra inomhus, då, alltså konserthus och teater och sådär. Och då sa han att det skulle vara kul att liksom dokumentera på något sätt. Så började det. Och så sa han, och så kanske man kan göra någon intervju bakom scenen. Och så fortsatte det. Och sen så ringde han en dag och sa att nu har vi fått pengar från SF. Så nu blir det biofilm. Ja, det tog liksom aldrig... Jag var verkligen lurad in i det där. Mm.
Och du hade sett en trailer någon gång när du gick på bio och blev lite obekväm.
Mm. Ja, verkligen. Vi skulle se... Kan det ha varit Scream, tror jag. Och så kom den, det var liksom otäckare själva Scream. Men det var lite, alltså, vad ska man säga, det är ju som det är. Jag tycker det är jobbigt att se sig själv, men det är ju inte jag som ska göra det. Så det gick fint.
De dramatiserade också scener ur din barndom.
Det.
Det är ju kanske det som är filmen allra mest speciell, att de har anlitat skådespelare och sen hör man din berättarröst och skådespelarna gestaltar. I första scenen är hur du sitter i ditt pojkrum i Linköping och du har precis duschat och klippt tånaglarna eller något.
Ja.
Och du sitter där och inser att du har gjort det här en gång förut när du var ännu yngre.
Ja.
Och nu gör du det igen. Och för första gången så inser du hur tiden går, hur du blir äldre och du grips av en melankoli och börjar gråta utan att veta varför.
Ja. Ja. Ja, jag skrev någon text om det som jag läser upp där. Ja. Jo, men det stämmer. Det var nog första melankolin. Alltså, jag har fått prata mycket om det eftersom det är många som tycker då att jag har mycket melankoli och vemod och sådär i mina texter och låtar. Och jag tror att det var där jag åtminstone kände det första gången. Den känslan liksom, av melankoli.
Och då var du kanske bara 5-6 år gammal?
Ja, kanske något sånt. Mm.
Det är märkligt, för det är en... väldigt många av dina låtar handlar just om att blicka tillbaka på en vardaglig scen när du var liten, som kanske inte ens betyder någonting då, men som sen fylls av, ja, men av det här vemodet.
Ja, jag tror att det var 2003 så kom Söndermarken, och det var ju min första... Det var inte alls min första tillbakablick, det var det ju inte, men det var den... Jag blev ganska uppmärksammad för den låten. För att det var så... Ja, jag kände väl att jag hade hittat liksom ett eget språk med den. Och då är det kanske lätt att man fastnar lite där. Så försöker göra om det på något sätt. Men, eller, fast jag, ja, jo, det är lätt. Och jag vill liksom inte bara hålla på och blicka bakåt. Det är inte, jag tycker det är lite tjatigt egentligen, men... Men då så går det liksom inte att låta bli, för att man får så bra bilder på något sätt. Jo, det här är Just a Boy med Kiss från skivan The Elder. Och jag hörde när du pratade med Henrik de la Cour, som också spelade, började faktiskt med en låt från The Elder, jag tror. Det inte var den här, men det var... Ja, skitsamma. Men Det är ju en speciell skiva. Dels en speciell skiva med Kiss, och så är det för mig den första Kiss-skivan som jag fick när jag fyllde år. Jag kanske fyllde 7 då när den kom. För den var ju liksom den senaste då som mina föräldrar hade köpt. För att jag ville ha en Kiss-skiva, och jag blev väl lite besviken. Man trodde, alltså det var ingen bild på dem, och det var ju jättekonstig musik. Och inte alls som jag, de här kassetterna som jag hade lyssnat på tidigare och sådär. Men eftersom det var min enda skiva så lyssnade jag väldigt mycket på den, och jag tycker fortfarande, alltså jag lyssnar fortfarande väldigt mycket på den. Jag tror att det är den, liksom, den skiva jag har lyssnat mest på de senaste 2 åren.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Du var även, tror jag, Henrik de la Cours första Kiss-skiva. Och det är väldigt konstigt att den här experimentella skivan som de gav ut för att lyckas med något som de inte hade lyckats med tidigare, det vill säga att få bra recensioner.
Ja.
Att det är den som når unga människor först, snarare än Destroyer eller någon hittig Kiss-skiva.
Ja, det hade den kunnat göra, men jag är ju, alltså, nästan alla som, det är väldigt få som börjar lyssna på Kiss i vuxen ålder. Alltså, nästan alla har ju börjat lyssna som barn. Och då, alltså, jag kom in i precis den här, när den här skivan var ny, och som sagt, jag var väl bara 7 år. Men ja, jag tycker ju skivan är bra, men jag kan höra att den också inte är det. Men det är ju väldigt svårt att, eller liksom, alltså, jag förstår ju att fans som hade lyssnat på Kiss länge tyckte att det här var superkonstigt. Men jag tycker också att det är lite härligt med en dålig skiva. Eller liksom en sökande skiva då, som inte, alltså, de gör i alla fall något helt annorlunda.
De ville ju skapa sin version av Pink Floyds The Wall eller något sånt. Den hade ju varit en stor succé. Och Bob Ezrin, som var Kiss-producent, hade till och med varit med och jobbat på The Wall.
Ja, så det var väl tänkt att det skulle bli som ett soundtrack till en film som aldrig kom och sådär. Så det var ju,
det finns ju en historia.
Ja, precis.
Om en ung pojke som väljs ut av ett råd av äldre för att stoppa ondskan. Men handlingen är helt obegriplig, för de har kastat om ordningen på låtarna på albumet.
Just det. Och sen kasta tillbaka, va?
Ja, du kanske gjorde det.
Eller, ja, jag tror att man i alla fall gjort en ändring. Ja, jag vet inte riktigt. Men jag tänkte på att han, alltså att Henrik de la Cour hade den här också som första. Att vi, alltså, och det var så mycket jag kände igen i det han spelade av musik. Och så har man liksom gått åt så olika håll. Men ändå med samma. Det kunde liksom vara tvärtom på något sätt.
Uppträdde du med egengjorda Kiss-shower och så hemma eller i skolan?
Ja, det gjorde jag. Såklart, det var ju ett väldigt tacksamt band att mima till. Och jag, ja, alltså det var allt, jag ritade mycket och jag gjorde liksom deras, ja, ritade av dem och det var en väldigt fantasifull värld där. Och kontrasten mellan det och Vidingsjö var så stor. Och det, det tror jag var betydelsefullt på ett sätt. Alltså, nu är liksom världen inte lika stor längre. Nu är det liksom inte lika långt till USA som det var då. Men det där var så otroligt fjärran. De kunde lika gärna inte ha funnits på riktigt liksom. Men de gör det. Men jag är liksom, ja, jag vet inte vad det är. Jag har bara älskat Kiss alltid.
Vem var din favoritmedlem?
Ja, jag tror det var Ace Frehley. Men framförallt, men jag tycker om dem allihop. Paul Stanley har vuxit fram som min stora favorit nu, tror jag.
Men när jag var liten så fattade inte jag att Peter Criss skulle vara en katt. Jag trodde han var en bäver. Vilket är helt obegripligt så här efterhand.
Ja, det är det faktiskt.
Din pappa köpte en massa skivor till dig.
Ja, eller till sig själv. Men han hade en ganska bra skivsamling.
Och du är rätt unga föräldrar också, eller hur?
Ja. Ja, de är unga. Eller var unga. Ja, så det var en bra skivsamling alltså. Väldigt mycket bra. Och så det var där jag hittade Rod Stewart. Det var väl ännu tidigare än Kiss egentligen. Alltså det var det första skivomslaget som jag satt och drömde om så där på. Eller var min favorit i den där skivsamlingen, så visste jag precis vart den här Every Picture Tells a Story-skivan var någonstans. Och så tog jag fram den och där var liksom den här scenröken och det här speciella ljuset som blir av strålkastare och scenrök. Och en långhårig sångare, det var ju liksom skittufft.
Vilken var första skivan som du köpte själv?
Ja, det är roligt för att då var vi på Domus på Gyllentorget. Och jag och farsan. Och så skulle vi handla och han har lovat mig att jag skulle få köpa en skiva. Och det fanns två skivbackar eller någonting inne på Domus. Och sen hade de så här kassetter som stod på sånt ställ utanför. Eller precis vid, liksom, vid kassorna. Men i alla fall, jag var i de här skivbackarna. De hade inte så mycket. Jag hade hoppats på en Kiss-skiva förstås, men det fanns inte. Men så då blev det Magnus Uggla. Och det visste inte jag vem det var, men det var på omslaget så är han liksom så här. Han är ganska sminkad och så har han långt hår, precis som Paul Stanley. Så jag tänkte att det här måste vara en väldigt bra skiva. Så, som heter Godkänd Pirat Live. Live-skiva med Magnus Uggla. Det blev min första. Så då sa jag bara till pappa, får jag köpa den här? Och så fick jag det.
Så alltså, han ser rätt goth ut på den bilden. En sån här glansig skinnjacka och blek blå sminkning.
Ja, och jag tror inte hans referenser gick så mycket till Kiss. Men det var ju, men för mig var det ju liksom typ detsamma. Det såg väldigt glammigt ut liksom. Så jag tänkte att det här måste vara väldigt bra. Och så gick jag hem och lyssnade. Och så, samma sak med det. Det var ju min första egna skiva som jag hade köpt. Så då lyssnade jag på den om och om igen.
Vi lyssnar på någon låt därifrån. Vilken kör vi?
Ja, men det är roligt med liksom att det är så, att det är sådana tillfälligheter som liksom gör. Alltså det här var ju en ren tillfällighet. Och kanske har det påverkat lite, alltså, att skriva på svenska. Alltså jag har tyckt om tidiga Magnus Uggla mycket också.
Jag vill inte tillbaks. Jag tror jag.
Så nu är det dags att ändra sig. Nu ska du börja vara snäll igen och försöka ta mig som den jag är. Förlåta dig, och allt ska förstås bara vara glömt. Bara du får en chans. Men jag vill inte tillbaks, inte tillbaks. Det blir bara som det är.
Jag såg Magnus Uggla på Debaser för 10 år sedan ungefär. Lilla Debaser i Slussen. Jag är väl som de flesta som tycker att hans 70-talsgrejer är väldigt överlägsna det han gjorde senare. Men så sjöng han en låt som hette Du och jag mot hela världen som avslutning. Och sen när jag kom hem så upptäckte jag att den var utgiven 2007.
Ja, jag har ju slarvat lite med honom senare. Jag har inte lyssnat så mycket på det. Men jag såg honom också på det här, på Dramaten när han gjorde den föreställningen. Det var väldigt kul.
Så minns att jag faktiskt...
Han tyckte inte det var något kul att jag var där. Tror jag.
Såg han dig i publiken?
Ja. Ja, vi träffades efter, för jag känner en av musikerna där, så jag var ju uppe och hälsade på och sa hej också. Men,
Jag har en gång köat för att få Magnus Ugglas autograf. det var när han signerade skivor på Skivcity. Mm. Trädgårdstorget i Linköping.
Vet att jag till och med kommer ihåg det, tror jag.
Var du där också?
Nej, det var jag inte, men jag minns att det liksom var att Magnus Uggla var i stan och alla var där. Det måste ha varit ganska lång kö.
Det var jättelång kö. Jag fick en autograf på min Joey Killer-singel.
Ja.
Det är en sån här låt som jag tycker verkligen fruktansvärd nu. Men jag minns att jag tyckte den var så rolig, för att han skojade med heavy metal.
Ja.
Om Joey Killer som var våldets gud, ett heavy metal freak.
Ja. Ja, där stod jag på båda sidor också.
Jag tyckte precis också att det var jag väldigt... var mellan... Plus att jag var lite syntare också. Jag tyckte att så här, rätt åt hårdrockarna. Det är en kommentar
sådär. Ja. Men... ja, jag stod ju... Jag tog det också. Jag tyckte det var väldigt kul. Och väldigt rolig låt. Samtidigt som jag stod på Europes sida förstås också.
Som jag förstått det så har du aldrig skrivit låtar på engelska.
Nej, jag kan inte engelska.
Men det var ändå en... så mycket amerikansk hårdrock från början. Du hade ju Magnus Uggla förstås, men ja. med Kiss och massa andra metalband.
Ja, absolut. Men det tog, ja, verkligen. Jo, och då försökte jag ju förstås, när jag var liten, så skrev jag ju på någon slags låtsas engelska ganska mycket. Men sen har jag bara känt... Alltså, när jag väl började skriva så var det så... Vad ska man säga? Detaljrikt. Jag skulle behöva vara väldigt bra på engelska för att liksom kunna göra motsvarande på något sätt, tror jag. Eller liksom behärska språket bra. Jag tycker att det är nätt och jämnt att jag klarar svenskan. Liksom. Ja, för mig har det varit viktigt att bara liksom, att vara obegränsad. Jag skulle känna mig enormt begränsad om jag skrev på engelska. Plus att det går ju rakare in på något sätt med svenska texter, tycker jag. För mig också. Sen lyssnar jag förstås, jag har ju lyssnat massor på Cohen och Dylan och sådär. Och det är ju... Så jag förstår engelska bra, men jag kan liksom inte... Nej, där har jag inget att tillföra.
Hade du några band före det punkpoppiga Snodda som var din första framgång?
Alltså lite olika konstellationer hade vi. Kanske inte med några riktiga namn sådär. Och det mesta av de där konstellationerna är det som blev Snodda sen. Alltså, det var ungefär samma folk. Det var Staffan som jag gick i min klass. Han och jag höll på väldigt mycket. Och så Tompa gick i vår klass också, som senare kom att spela trummor i Snoddas. Och vi gick ju musikklass, vilket var den första musikklassen då i Linköping. Det var första kullen. Så det var väl väldigt
Vilken
kul.
Vilken skola var det på då?
På Skäggetorp. Först på Sörgårdsskolan då, i Skäggetorp, som var grundskolan. De har rivit den nu, men sen blev det Skäggetorpsskolan, som jag också har hört ska läggas ner nu. Dessvärre. Men då från från Vidingsjö, där jag egentligen bara, nästan alla jag kände höll bara på med fotboll och hade liksom inget musikintresse, så jag kände mig ganska ensam där. Om det var svårt att få med sig folk och när jag skulle mima Kiss-grejer och sånt de hade inte samma intressen. Men så kom jag liksom till när jag började fyran där, och så träffade jag massor folk som tyckte om musik. Nästa låt vi ska höra heter Coolidge av Descendants.
Hörs verkligen att Green Day och NoFX har lyssnat mycket på det här bandet.
Ja, verkligen. Det här är liksom lite föregångare i skate, det som kallas skatepunk då kanske. Och jag hade precis börjat åka skateboard här och hängde mycket i Skarpan rampen där jag också träffade. Det träffade man så mycket folk från, alltså skateboarden gjorde ju att man liksom var lite så här åldersöverskridande. Var ju liksom var mycket äldre där som än jag. Jag var ju 12-13 år då, så fick jag ett blandband av en kille som med Descendants och Dagnasty och Minor Threat och massa så här bra hardcore, som var alltså helt fantastiskt blandband. Har jag nästan mer förstått senare hur liksom vilket guld det där var. Men jag lyssnade ju likadant då, så var det liksom, det var det blandbandet som gick hemma liksom. Det var det jag lyssnade på jämt. Och Descendants har ju följt med, alltså det har jag lyssnat mycket på, men fram till liksom 2 veckor sedan så såg jag en dokumentär. Och så bara dog intresset.
Varför det?
Nej, jag vet inte. Det var så jävla oinspirerat. Det var så, eller ska man säga, så viljelöst och barnsligt och dumt bara. Liksom.
Du reagerade ungefär som en del gamla trogna Metallica-fans gjorde när de såg som Kind of Monster första gången. Ja. Nej, det får inte vara på det här viset.
Nej, faktiskt, jag har aldrig varit någon så, liksom, Metallica-fan egentligen, men jag blev nästan också besviken på den filmen på det sättet att så här, det här har inte jag någon lust att se. Jag fattar, samtidigt som jag tycker att det var väldigt modigt och coolt att de gjorde den. Men, och då var jag bara glad att jag inte var stort fan, för det hade jag inte velat se om liksom, mina hjältar. Att de ska gå lite i terapi och vara... Nej, jag vet inte.
Men vad gjorde Descendants som var så fruktansvärt?
Jag vet inte, det var ingenting att säga. Det var bara på skoj, allting liksom. Och jag bara tappade intresset där helt. Ja, 30 år senare.
Linköping hade ju något av en hardcore-punk-scen med en band som Svensson Slavar och Raped Teenagers och Identity.
Ja. Verkligen, och det var ju en del av dem som liksom åkte skateboard också där. Det var de jag träffade och man hängde på skylten och på alla de här ställena som de spelade på, om det var Arbis på olika fritidsgårdar och sådär. Och det blev ju också liksom, för mig var det de här lokala hjältarna minst lika stort för mig som, alltså jag lyssnade ju väldigt, väldigt mycket på Svensson Slavar och Raped.
Jag gick i samma klass som Svensson Slavars trummis Magnus von Wackenfeldt. Mm. Han startade något som de kallade för HC-klubben på Sankt Lars skolan, gymnasiet. Ja. Gick, alltså hardcore-klubben.
Vi hade hans mamma i kemi.
Ah. Och i skolkatalogen så hardcore-klubben var bara en stor... Det var inte ens en morsbit, det var bara som en hög med folk som låg ovanpå varandra.
Ja.
På bilden.
Just det, det kommer jag ihåg.
Och någon låg underst och höll på att kvävas.
Mm. Men ja, men det, alltså det där lyssnade jag väldigt mycket på. Och egentligen, alltså vi kunde ju ha spelat massor av liksom Linköpings hardcore också. Som jag, det var ju, lyssnade jag kanske nästan ännu mer på då. Men Raped Teenagers är lite svårt att googla nu. Så svårt att hitta.
Känns Linköping fortfarande lite som hemma för dig?
Ja, det gör det. Absolut.
Trots att du inte kvar någon släkt, antar jag?
Nej, precis. Nej, men nu har jag startat en stiftelse där, så nu har jag liksom lite connection så att jag måste åka dit då och då och träffa bland annat, ja men det är ju Mattias Allén till exempel som jag också lärde känna tidigt där och Johanna som gick i samma klass som så där, sitter i styrelsen och så...
Det är priset Nyponet som delas ut varje år.
Mm.
Till någon som har gjort...
Ja, som har gjort något bra för stan i kulturvärlden, alltså något som kommer många till dels på något sätt, alltså... Arrangör. Det jag tänkte med det var just i den där tiden när vi började med band och senare också när jag spelade själv där, men fortfarande bodde kvar, så var det så, det där har betytt så mycket med den där, att få spela på de där scenerna och att det fanns ett så rikt liksom, alltså det fanns en scen att spela på, om det var massor av fritidsgårdar och det fanns, och det gjordes rockkarusellen och det fanns liksom en satsning och det fanns replokaler och allting och det där betydde mycket. Men det kräver ju också en väldigt massa eldsjälar. Så då har jag tänkt sen att de där eldsjälarna skulle man ju liksom sätta lite mer i ljuset.
Jag minns att jag sällan saknade någonting när jag växte upp i Linköping. Jag hade inte riktigt den här småstadstristessen som jag märker hos många andra som är från mellan stora orter. Nej, men... det hände så pass mycket. Det var, ja, men som en grej, någon 1990 på sommaren så var jag på Platens.
Mm.
Alltså, baren slash restaurangen där alla hängde. Och då hade de en acid jazz-klubb i Linköping 1990.
Ja.
Som var väldigt trendig dansgenre då, acid jazz. Och jag tänkte inte så mycket på det då, men sen efterhand tänkte jag, det är ändå märkligt att Linköping hade en egen acid jazz-klubb.
Ja.
Stockholm hade knappt det.
Nej.
Det fanns något popkulturellt medvetande i Linköping som...
Ja, faktiskt, verkligen. Och så mycket subkultur liksom. Och väldigt, och så... Ja, nej, det var en ganska kul stad egentligen. Då. Och så lite liksom, ja nej, som du sa, att man inte saknar så mycket. Det kan ju, nej. Nej, bra stad alltså.
Ja, även så här tyngre, mer abstrakt musik. Jag lyssnar på mycket så här industrimusik, rent gnissel. Mm. Och då fanns det ett skivbolag som heter Cold Meat Industry.
Aha.
Som var så obskyrt att, jag menar, knappt någon i Linköping hade koll på det. Och sen blev det kanske världens främsta etikett för abstrakt industrimusik.
Ja.
Den finns inte kvar längre, men den blev gigantisk. Njurmännen har du säkert hört talas om. Ja, just det. De var väl lite knutna till den scenen kanske.
Ja.
En av dina största hits är Stockholms kyss. Som en hyllning till huvudstaden där du sjunger: dina sånger har jag sjungit, dina drömmar har jag drömt. Min sans har jag förnekat och min hemstad har jag glömt. Jag har låtit dig förstöra mig, jag har stampat i din takt. Hur pass stor var liksom förändringen när du kom till Stockholm från Linköping?
Ja, men som sagt, min mamma är härifrån Stockholm, så jag hade, och vi har all släkt på den sidan som vi umgås mycket med, så att jag hade varit mycket i Stockholm och liksom alltid kanske känt, alltså när vi var lediga och på påsklov och jular och sådär, så var det Stockholm vi var i. Så det kändes inte väldigt långt att flytta hit. Och jag var 20, nej, alltså det kändes nog ganska naturligt på ett sätt.
Det skymte ju förbi en bokstavlig krock i dokumentärfilmen om dig då du har gjort en fin akvarellmålning av en orange buss från Östgötatrafiken som kolliderar med ett blått tunnelbanetåg. Ja. Och det brinner och ryker.
Ja.
Där ser det ut som det är någon sorts kamp inom dig mellan det östgötska och det stockholmska.
Ja, det var en dramatisk bild. Och så ligger min mössa där också faktiskt.
En grej som jag har tänkt på med Linköping är att det finns ingen riktigt stark lokalanda som det finns i Göteborg till exempel, eller i Malmö för en del. Att det är inte så mycket lokalpatriotism. Och många flyttar dit, många flyttar därifrån.
Mm.
Så stämningen blir lite så här, men lite vemodig och lite lätt diffus på något vis. Mm. Jag gillar det jättemycket. Och det är kanske just därför som jag fortfarande känner mig ganska hemma i Linköping. Nu bor ju mina föräldrar kvar och så. Mm. Så jag är någonstans och bor där.
Ja. Ja, men det är nog sant. Nej, det är inte så självgod stad. Det är det ju inte. Det är ganska anspråkslös.
Inte som Norrköping.
Det här är Tårarna med Jakob Hellman. Den lyssnar jag på parallellt med all den här hardcore-musiken. Som en slags... Alltså varje kväll när jag gick och la mig så lyssnade jag på den här. Det var liksom inte i smyg, men det var ändå så, det var så skilt från all annan musik jag lyssnade på. Och jag kommer ihåg så väl när det där... Alltså om det var Listan eller något så hette på SVT som spelade musikvideos. Hur den Vara vänner kom och sådär. Och så var jag och såg honom 89... på hans första turné, hans kanske en av de få som han har gjort.
På videokaféet kanske?
Nej, på Arbis.
Var det på Arbis?
Ja. Och då hade jag dittills bara sett punk liksom, egentligen, på de scenerna, så skylten och Arbis och sådär. Så att, det här var, han var väl på ett sätt en av de första etablerade artister jag såg också. Men alltså den här skivan gjorde ju enormt intryck.
Det är så snygg öppning på en låt. Hon föll i för samma gamla törst, huvud stupa, hjärtat först.
Mm. Ja, det är fint. Det är otroligt.
Orden är placerade så elegant i den raden.
Verkligen. Lyssnar du mycket på Jakob Hellman?
När den här kom så gjorde jag det.
Mm.
Men jag minns, jag såg honom... Jag såg klipp i tv från när han var förband till Wilmer X redan 1987-88. Och då var det bara han och en akustisk gitarr.
Och det var alltså före skivan kom.
Ja. Och han var med i tv då också och bara körde med gitarren. Och det lät så mycket som Billy Bragg som jag hade lyssnat på.
Just det.
Så jag blev lite besviken sen när det var ett helt band omkring honom. Ja. Jag tyckte lite kraften i
det är
hans
möjligen
tidiga
det
grejer som... försvann. Men...
Ja, just det. För det är ju möjligen musiken som känns lite daterad nu. Även om den är ganska kul den också. Men det är ju...
Så gillade jag hans glasögon och hans spretiga frisyr. Han fick mig att lyssna på Elvis Costello som jag aldrig hade hört.
Just det.
Du mejlade mig tidigare i höstas när jag hade skrivit en krönika om Berga centrum i Linköping. Ett område som du har skrivit en del av dina låtar. Som du gick i skolan där och hängde på fritidsgården.
Mm.
Och min text handlar om att Berga centrum numera förknippas väldigt mycket med gängkriminalitet. Mm. Även om min mamma fortfarande åker dit och handlar jordgubbar. Och så skrev jag också om hur Vidingsjö, där du växte upp, var då lite finare än Berga. Medan jag bodde i Ånesta som var ännu lite finare än Vidingsjö.
Mm.
Och då hade vi en granntant en gång som när en bekant med hans föräldrar skilde sig och flyttade från villan då i Ånesta ut till varsitt radhus i Vidingsjö, då sa hon att ja, nu har de flyttat ut till Tassemarken.
Ja.
Som det är vildmarken.
Ja, men det var ju den sista. Sen var det ju bara Vidingsjöskogen. Alltså det var ju så långt söderut man kunde komma på något sätt då. Sen har de ju byggt vidare liksom det området. Men då var ju det liksom, där tog Linköping slut. Och jag bodde ju liksom sista huset vi såg. Jag såg Vidingsjöskogen från fönstret.
Du såg Tassemarken eller Tassemarken. Vildmarken från fönstret.
Ja, precis. precis. Och då skrev jag kort till dig där med att Tassemarken, det skulle ju nästa skiva heta. Jo, men jag kände igen, så hade du ju referenser till mina låtar där i den artikeln också. Ja. Men nu känns det som ett område som, alltså Berga, Bergaskolan, Österbergaskolan revs ju. Och sen hände det liksom ingenting. Nu har de väl börjat bygga där. Men det är ju, det känns som man bara lämnade den stadsdelen, alltså politiskt. Att politikerna bara liksom slutade se åt det hållet. Och likadant med Skäggetorp. För att istället titta ut mot Tornby och liksom, alltså, om Gärdevi och sådana här ställen där de, alltså, ja, vad ska man säga, där, alltså Linköping är en ganska fin stad liksom, på många sätt. Och modern, och de har universitet och allt det där. Och alltså, man fokuserar lite mycket på det ibland och glömmer liksom. Jag sopar lite under mattan, tycker jag. Så kändes det. Alltså, Berga kändes lite övergivet där när jag var där sist. Och Skäggetorp också, hur det funkar liksom med. När jag gick i skola där så var det ju, då fanns det ett Skäggetorp centrum med ett systembolag och bibliotek och tandläkare och massor butiker faktiskt, och matbutiker och sådär. Sen byggdes ju Tornby bara liksom, inte särskilt långt bort, men ändå inte i anslutning till Skäggetorp riktigt. Och systembolaget flyttade dit. Och Skäggetorps centrum bara överges helt. Det är nästan tomt där liksom. Och det gör ju något med en stadsdel. Det är liksom, finns ju ingen. Ja, det blir deppigt liksom.
Jag blev så chockad när jag läste om gängvåld och skjutningar i Berga centrum. För bara 10 år sedan så var det var någon notis i korren om att, jag skötte korrespondenten om att någon hade gjort en drive-by med en soft air gun i en EPA-traktor i närheten av Ånesta bergområdet i Linköping. Och det lät ju som ett skämt.
Mm.
Ja. Och nu plötsligt så är det riktiga vapen.
Ja, det är i och för sig, det är ju inte unikt för Linköping, men det är ju,
verkligen inte.
Men det är ju, ja, jag tror de, det är fan en miss det där. Alltså. Det är eftersatt liksom.
Varifrån kom ditt begrepp Söndermarken egentligen?
Det kommer från Köpenhamn. Det finns en park där som heter Söndermarken. Och jag åkte dit när jag skulle skriva till den skivan. Så det var första gången tror jag som jag liksom stack utomlands och var borta en vecka, 10 dagar eller någonting, bara för att sitta och skriva. Och då var jag på ett litet hotell med liksom 6 rum. Det var egentligen en stor villa som låg precis vid Söndermarken. Så när jag gick förbi det så bara kände jag att det var så fin titel. Det blir så bra på svenska. Och så gjorde jag den låten som liksom, egentligen hade jag väl inte tänkt att den handlade om specifikt Linköping, men den handlade om min uppväxt i alla fall. Och alltså, jag startade ju den låten i att bara beskriva den här tråkiga himlen på en tisdag liksom. Och sen bara fortsatte med olika detaljer från uppväxten, så fick den heta Söndermarken. Ja.
Det är intressant att många numera förknippar det ordet med Linköping snarare än med Köpenhamn.
Ja, just det. Ja, jo, det blev ju min, vad ska man säga?
Det var din Badlands.
Ja, men den fick ju mycket uppmärksamhet, den skivan, och det var väl en start på något. Ja, där kände jag väl att det blev en, att det lossnade någonting.
På tal om den låten Söndermarken så läste jag en krönika i Tandläkartidningen.
Mm.
Där en tandläkare var lite milt irriterad på att tandläkarbäder i din låt verkar syfta på grå och regntunga skyar. Och han skrev så här: Sannolikt betyder tandläkarväder något helt annat för Lars Winnerbäck än för mig. Jag misstänker starkt att han inte menar väder för tandläkare. Utan snarare att tandläkare förknippas med väder. Uppenbarligen gråvita skyar och inte en lysande sol från en klar himmel.
Ja, men jag har lite traumatiska liksom minnen från det. För jag gick på sån här tandreglering.
Du gjorde det?
Ja. Som jag fortfarande sa, varför då? Det var så jävla mycket slit med det där. Och jag fick liksom dra från skolan. Så jag gick ut i Skäggetorp och så skulle man in till stan för att gå på sån här tandreglering och göra konstiga avtryck och grejer. Och det var så mycket med det där.
Men hur hade du underbett eller överbett? Eller?
Jag hade lite överbett. Alltså, det var ju... Ja, jag var ju finare förr egentligen, men det var ju... men det var... Jag tycker det där är så konstigt. Fan vad mycket jag fick vara där liksom. För något litet överbett. Tills jag gav upp till slut.
Jag hade ganska kraftigt underbett när jag var liten. Och jag fick sova med en hjälm tillverkad av vita resårband.
Ja. Jag hade också en sån hjälm.
Också en sån
eller liksom en slags ställning som man hade som var runt hela huvudet då. Med en sån här stålgrejer och så hade man jag hade alla möjliga grejer. Jag hade räls och jag hade också sån här någon slags krokar bak på tänderna som man satte fast den där ställningen i liksom. Och jag hade gom och jag hade alltså allt möjligt. Fan vad de slet med det där för alltså varför då? Och så fick man liksom dra från skolan och sitta där och det var ju liksom verkligen ingen kul och det gjorde ont och man fick kvällningar och det var... Ja, och då förknippar jag väl kanske det där liksom trista dagarna när det är det där tråkiga vädret. Det är liksom, ja, då blev det tandläkarväder. Det är ju orättvist mot tandläkare, det är liksom inget fel på dem, men...
Tandhygienister däremot, det är as.
Ja, tandreglerare. Ja, här är Night Train med Guns N' Roses från Appetite for Destruction. Det var alltså kanske världens bästa skiva.
En hyllning till Night Train Express, ett billigt slaskvin som amerikanska parkbänksfyllen brukar hälla i sig.
Jaha, okej. Okay. Du kan bakgrunden.
Jag kan mina slaskiga amerikanska spritsorter.
Ja, nej, men du hör ju splittrad jag är i musikvärlden. Alltså, det här var ju starkt för mig när det kom. Eller kanske inte just när skivan kom, jag upptäckte det lite senare. Den är väl från 87 va, tror jag. Och när skivan Lies kom med de här balladerna, Patience och det där, det var egentligen då jag hittade det. Men då började jag också lyssna på Appetite for Destruction och så här. Och så var det liksom första gången jag åkte upp till Stockholm och Globen och 91 och såg Guns N' Roses. Det kommer ju liksom aldrig slås.
Hur var det?
Ja, det var fantastiskt. Det var så sinnessjukt mycket energi då i det bandet liksom. Och när han springer ut, och det var precis den här låten de började med, Night Train. Och han springer ut på scen i sina cykelbyxor och är så liksom speedad. Så att det, ja, det var så tufft liksom.
Jag såg bilder från den konserten. Han hade en Public Enemy-skjorta. Mm. Alltså för hiphopgruppen Public Enemy.
Okay.
Det var lite coolt, för Guns N' Roses blev anklagade för rasism efter den här låten One in a Million.
Ja.
Men på något vis hade Axl Rose pratat med Chuck D och sen fått den här skjortan som han hade på sig under turnén.
Ja.
Du var ju ganska lik honom med ditt långa röda hår också. Dina skogsugarskjortor i Linköping. Du hade ju verkligen en Axl Rose look.
Ja, på gymnasiet. Ja. Det är just så.
Men han var inte en medveten stilförebild på det sättet.
Jo,
ja, men du
självklart.
Hade baseball caps alltså, också.
Ja, absolut. Jag var ju allt det där hade jag liksom skinnjacka med jeansjacka, väst utanpå, målat mycket på skinnjackan och långt hår, bandana och keps, absolut allt. Inte cykelbyxor så ofta.
Det hade jag.
Ja. Nej, annan genre skulle jag...
Exakt, jag gillar ett band som heter Nitz Reb. Deras sångare började rocka cykelbyxor i slutet av 80-talet.
Ja.
Jag tyckte att det var en bra idé.
Ja.
Men så här i efterhand så är det kanske inte min största modestund direkt.
Alltså jag var ganska ensam i det där. De andra i Snodas lyssnade mer på indiepop och sådär då. Och som jag också tyckte om på ett sätt. Det var ju lite energi, tyckte jag då. Lite för lite frustration och sådär. Så Guns N' Roses var ju för mig superstort, men jag hade ingen att spela sån musik med. Men däremot så, jag tror egentligen mitt sätt att börja spela själv, det som liksom någon journalist sen, eller alltså lokal journalist Anton Ole Clark skrev att så här, Lars kommer spela sina visor. Det hade jag aldrig tänkt att jag gjorde visor. Jag tänkte nog att det var som hårdrocksballader ungefär, fast så var det ju lite obekvämt med engelskan, så blev det på svenska och så hamnar man i den genren istället som visor, fast det egentligen var liksom lies på svenska.
Och då uppträdde du som singer-songwriter eller trubadur på pizzerior och fritidsgårdar och barer i Linköping.
Mm.
Det är ju ofta en ganska svårarbetad publik när folk sitter liksom och käkar pizza.
Ja,
eller folk sitter och är fulla och sen kommer någon och ska köra lite låtar på gitarr.
Ja. Alltså då så tror jag, det är klart att det var tufft ibland, men det förstod man ju att det är så här, ibland är det bra publik, ibland är det dålig publik. Jag tror ändå att jag var väldigt tacksam över att jag kunde göra det där. Och jag kunde få liksom 500 spänn för det. Och lite öl. Det var ju helt fantastiskt. Liksom. Och jag försökte ju liksom smyga in mina egna låtar där mellan massa covers. Tror jag.
Och det var mest Guns N' Roses covers? Eller vad spelade
nej,
du för?
Det var nog väldigt traditionellt trubadur covers.
Fick alltså, folk önska till och med?
Nej, inte särskilt mycket. Jag var väl kanske inte så himla bra på att spela de där absoluta...
Sweet Home Alabama.
Nej, jag spelar mycket svenskt i alla fall. Men då tror jag att jag spelar en del... Ja, det kanske var Stefan Sundström och Ola Magnell och sådär. Liksom sådana låtar blandat med mitt eget och kanske någon Creedence. Jag minns faktiskt inte riktigt vad jag hade för repertoar, men det var mycket i alla fall jag kunde då. The island that is silent now, but the ghosts still hunt the waves, and a torch lights up a famished man who fortune could not save. Ja, det här är Thousands Are Sailing med Pogues, The Pogues. The streets of crime, where your dollars from the White House, where they from the five and dime. The old songs talk to cheer you, and the dice still make you cry. Did you count the months and years, or did your teardrops quickly dry? I know for these was not to be, on a coffin ship I came here, and I never even got so far that they could change my name.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Jag älskar den här skivan när den kom, If I Should Fall From Grace With God.
Mm.
Det här är en låt om irländska flyktingar som reser över Atlanten. Och,
till New York, ja.
Och några drunknar. The ghosts still haunt the waves.
Ja.
Det är nästan kusligt nu för man börjar tänka på flyktingkatastrofen på Medelhavet.
Ja. Det här är nog absolut utan konkurrens den skiva jag har lyssnat mest på i livet. Och som alltid har följt mig. Och egentligen ganska mycket Pogues överhuvudtaget, men den här är ju favoritskivan. Och den här låten är, har jag sett liksom på Spotify och sådär, att det är den jag spelar mest, den ligger alltid etta på alla.
Inte Fairy Tale of New York?
Nej, den behöver man ju liksom inte spela själv på sin stereo, den kommer ju, den får man höra ändå. Så det räcker.
Men den börjar nästan bli White Christmas för det här laget. Ja. Jag minns på 90-talet var det fortfarande en låt som wow, kör den, en härlig jullåt som jag gillar, men nu har den spelat så mycket att det...
Ja, den har liksom sitt eget liv på något sätt. Men ja, den är speciell, men den är ju väldigt fin. Jag såg The Pogues faktiskt 2002 tror jag. I Dublin. Och det är också en sån här topp 5 kanske konserter som man har varit på. Då gick det väldigt, alltså kan det varit, alltså nu vet inte jag med åren här, men jag tror 2002 kan det ha varit fotbolls-EM då tror jag, och det gick ganska bra för Irland. Så det var en väldigt så patriotisk stämning, väldigt mycket irländska flaggor, och det var väl typ 7-8 tusen i publiken där inomhus. Ja, det var stort.
Och du måste ju smälta in rätt bra med ditt lite röda hår och ditt,
ja,
röda skägg. Du ser ju ganska irländsk ut.
Ja, visst. Ja, det var helt fantastiskt. Då körde de, då Kirsty MacColl var ju död, så när de skulle köra Fairytale of New York så var Shane McGowans mamma på scen och sjöng den. Det var inte det starkaste ögonblicket på konserten, men i övrigt var den fantastisk.
Jag såg den här dokumentären om Kents sista år för några år sedan, där Jocke Berg pratar om att han verkligen, verkligen avskyr att bli igenkänd. Och han säger att det är ett av skälen till att de la ner bandet, att han faktiskt inte pallar det längre.
Mm.
Du pratade om det i dokumentären om dig med Per Gessle. Och när ni möts så är det som att han inte riktigt fattar alls vad problemet skulle vara. För att han bara tycker att det, ja, men det är ju toppen att... Jag är jättekänd popstjärna och folk kommer fram och säger att det är bra musik.
Ja.
Det var två fullständigt olika perspektiv. Ja. Även om du verkar inte riktigt ha samma fobi som Jocke Berg utvecklade med tiden.
Nej, och inte samma status som Per Gessle. Alltså, så. Nej, men jag känner ju Jocke Berg lite. Och under ett par år så sågs vi mycket. Och så, jag förstår, det verkar ju genuint från hans sida. Han älskar musiken och han älskar att skriva låtar. Och han har aldrig varit helt bekväm med rampljuset. Liksom.
Men det tog några år innan du... Det känns som du var bekvämare i början och sen dippade lite.
Det var många år av gnäll. Det var det faktiskt. Och det får jag bara säga, vad fan. Nej, jag har alltid tyckt att det är kul att stå på scen. Men nu tycker jag det är roligare än någonsin egentligen. Och känns, alltså nu känner jag bara tacksamhet över det liksom.
Din gamla kompis Anders Ankan Johansson är ståuppkomiker. Jag såg honom uppträda på Norra Brunn förra veckan.
Ja.
Och en stor del av hans material som han framför på Redia och Skötska, han handlar om Linköping. Han berättar bland annat om hur han på skolan där gick, att det viktigaste var inte kunskaper utan att kunna lägga en roundkick på en papperskorg.
Mm.
Och han bestämde sig också för något tillfälle för att han skulle bli mer stöddig.
Mm.
Så när fröken frågade vad hette arenan i det antika Rom, så svarade han med en motfråga.
Mm.
Vad heter basisten i Iron Maiden?
Ja.
Hon säger, jag vet inte. Och han säger, 0-0 då, kärringjävel. Men han hade tydligen aldrig riktigt sagt så, utan det var mest, nej, i hans huvud.
Ja. Ja. Det tror jag också faktiskt. Men det är ju ett bra svar.
Men du trivdes inte heller i skolan?
Nej, det gjorde jag verkligen inte. Och det är jag glad för. Alltså, då hade jag hade en så stark liksom längtan därifrån, så att allt som var utanför skolan var så enormt mycket mer färgrikt liksom. Ja, det här är You're Coming On med Ardis. You're coming on like an earthquake, beating down on my life. You're coming on like a rush wind, destroying everything in your path. You're coming on like a stomachy.
Ett väldigt oväntat val. Jag har inte ens tänkt på sångerskan Ardis sedan 90-talet.
Nej, visst är det kul.
Hon gjorde en låt till en sån här Carl Hamilton thriller.
Just det, just det. Everybody's got a shotgun.
Shotgun.
Ja. You're coming on strong like a stomach seal. I won't set me free. Ja, jag tycker det är så bra. Det är så... Och jag lyssnade så mycket på Ardis. Jag älskar Ardis. Och så försvann hon bara. Från musiklivet.
Svensk-dominikansk sångerska.
Ja, precis. Och jag minns inte riktigt hur det började. Men det var väl kanske den där Shotgun som var en stor... Det var ju en stor hit förstås. Och då syntes hon lite. Och det här är från hennes andra skiva som heter Woman. Men jag tyckte... Ja, jag vet inte. Jag tyckte det var så otroligt bra. Och jag lyssnade så mycket på Ardis. Och så vet jag inte var hon tog vägen. Men jag kommer ihåg, jag frågade till och med väldigt tidigt. Alltså det här var ju på 90-talet. Så, och jag frågade om hon ville göra en duett med mig också. Bara för att jag vet inte, jag ville träffa henne kanske. Men det ville hon inte. Nej, men det var ju för att jag skulle sjunga på svenska då. Och, så vi kunde inte mötas språkligt där. Hon hade ingen lust att sjunga på svenska och jag hade ingen lust att sjunga på engelska. Vi kunde ju ha kommit på varsitt språk.
På din senaste skiva Eldtuppen så sjunger du i titelspåret Jag är gammal, ful och slut som artist. Hur ofta känner du så?
Jag kände uppenbarligen det just där och då. Det jag kände väl så i mellanvarven, men inte som en övergripande... Men det kan väl, det är klart att det kan kännas ibland att man är snart 45. Det är inte så himla mycket, men man har ganska mycket bakom sig och man kanske känner, ja, ibland känner jag bara så här, jag har ju inget kvar. Särskilt när man, ja, kanske mest när jag sitter och skriver då. Det är väl då när det går trögt liksom.
Finns det några ämnen som du har försökt närma dig i texterna som du sen har bestämt för att nej, det här är inte jag?
Det är många, nej, ja, jag vet inte. Det finns inget som jag undviker, men det finns mycket som är svårt att skriva om på ett kul, eller liksom på, jag vet inte, jag skulle kunna vara mer politisk tycker jag, men det att få det att bli intressant som en låt också är svårt alltså. Så det får bli lite så här subtila saker i så fall.
Du verkar inte heller ha det här raseriet som liksom bubblar upp hos typ Ulf Lundell. Det känns alltid som att han sitter och är skitsur och läser TN och, ja, och blir upprörd över saker.
Ja, han skriver kanske hastigare än vad jag gör.
Du är lite mer eftertänksam då?
Kanske.
Ja. Men har du skrivit några uttryckligen politiska låtar? För du tangerar det lite lätt.
Ja, jag tycker det finns med i mycket, men nej, inte så där väldigt många. Alltså, vad ska man säga om just politiskt? Men samhällsskildringen finns det ju, och det finns mycket liksom samhällskritik och så. Men partipolitisk är ju, har ingen lust att vara. Och sakpolitiskt blir också lite så här daterat och lite trevligt. Alltså så här, ja, vad ska jag... Ska skriva om...
Man ska bygga fler fritidsgårdar.
Ja, absolut. Jo, men och det tror jag kommer nog att göra det, eller jag har lust att göra det, men det är svårt. Det ska bli låtar också liksom. För det är, alltså, det finns ju mycket, och det är ibland är bara, alltså när man lyssnar på 70-tals prog liksom och politisk, det är inte superspännande att höra på. Här i Tiny Town med Steve Earle. Han är ju ganska politisk, kan man säga. Howling
amerikansk countryartist alltså, Steve Earle.
Mm.
Som är känd för sin aktivism.
Ja, han har tagit tydlig liksom ställning mot islamofobi och sådär. Och blivit väldigt hotad och flyttat runt och liksom för att han också kommer från så himla, alltså han kommer verkligen från södra USA. Och en sån ganska konservativ värld, tänker jag. Alltså country-världen, sådär. Men han är cool. Jag minns första gången jag hörde den här tydligt. Då var jag på någon, jag minns i och för sig inte vart jag var nu. Men jag vet, Dregen spelade skivor på något ställe och han spelade den här. Och det bara så här, oj, 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 det här har jag aldrig hört förut. Och sen lyssnade jag bara på Steve Earle under liksom ett år eller två. Det var faktiskt under den här, ja, det var väl under Söndermarken-tiden, jag är ganska influerad av det här. Alltså picking-gitarr på det sättet och ja.
Och den här låten är ganska deppig, handlar om hur han åker in till Taney Town som är en stad i Maryland och hamnar i bråk med några killar och hugger ner en med kniv. Mm. Åker därifrån och en annan person grips för mordet och avrättas.
Mm. Ja, hårda bud.
Det är som Linköping. Men du har inte utforskat så många figurer i Linköping som, om man jämför kanske med Håkan Hellström, så har han nästan som ett persongalleri av konstiga existenser nere i hamnen som dyker upp i
hela låtar. Ja, just det.
Ja. Du har i och för sig haft...
Ja, det är lite hjärtedam och sånt där. Men
hjärtedam,
lite,
precis. Och...
Ja, nej. Nej, det är sånt. Nej, det har jag inte. Jag blev trött på persongalleri ett tag. För jag blev så, det blev så mycket prat om de där hjärtedam. Vem är det och bla bla bla. Alltså...
Vem var det?
Jag vet inte.
Men en person får in ett persongalleri i Vem som helst blues som kom för några år sedan. Då du skriver in dig själv.
Ja.
I låten.
Mm.
Vi satt en kväll på Stora Hotellet. Lasse Winnerbäck kom in genom dörren. Vi bjöd honom på vin och vi pratade en lång stund. Det var inget särskilt med honom. Han var som vem som helst.
Ja, ja, därför... hela den låten var som ett experiment av... eller vad ska man säga? En slags resonerande om vad det uttrycket är. Alltså att vara vem som vem som helst. För att vi... Alltså man ser... Alltså vi har på något sätt i Sverige höjt det ganska... Alltså att vara som vem som helst är någon bra liksom. Särskilt om... man också är framgångsrik så ska man vara ännu mer som vem som helst. Alltså Ingmar Stenmark och sådär. Så det är bara, det är liksom att framhäva sig som något annat är ju inte så populärt alltid.
Men har du försökt göra det?
Nej, tvärtom. Jag har ju inte det. Jag är ju precis som vem som helst och det har väl varit liksom ganska...
Det är en unik selling point.
En typisk svensk artist som är lite ödmjuk och lite... Men... Ja, och jag tycker det där är, alltså det har präglat mig ganska mycket. Och det kommer ganska mycket från Linköping, tycker jag. En slags ödmjukhet låter ju liksom ganska bra, men det finns också en liksom lite självcensurerande och lite begränsande sida av det där också. Att man liksom, vi var så jävla rädda för att sticka ut på något sätt med Snoddas till exempel. Det var så... eller att liksom framhäva sig på något sätt, utan vi skulle, nej, vi kan aldrig spela längre än 20 minuter, det är ingen som orkar lyssna på, man kan inte göra, alltså det fanns väldigt mycket, alltså så pass mycket självironi på något sätt att det nästan gick överstyr.
Ja, även om du har varit väldigt lik Axl Rose så känns ju din attityd ju inte riktigt hans attityd.
Nej, men jag är ju så, och jag tycker så själv. Jag tycker liksom, jag har inga problem med amerikanska artister som tar väldigt, väldigt stora svängar. Men jag tycker det, jag har svårt att göra det själv och jag har ingen lust att göra det. Och jag ser också, tycker det är något fint med Ingmar Stenmark liksom. Jag tycker ju det.
Men du har aldrig själv bestämt dig för att okej, nu ska jag slå sönder ett hotellrum? Eller nu ska jag kasta ut en tv genom ett fönster.
Nej, det skulle ju vara sökt liksom att bara göra det för sakens skull. Men jag,
ja, för att testa
men jag har liksom, nej men jag känner, jo kanske, nej men jag känner inga sådana här divalate grejer. Jag försöker vara schysst. Jävla tråkigt.
Säg till spriten att jag saknar det. Säg till bäcknen komma hem till mig. Se till mitt ex att jag saknar buzz.
Det här är Silvana Imam med Tänd alla ljus.
Se till Stockholm, inget rädda mig. Se till din son och passa sig. Se till din dotter och skydda sig. Och se till folket och hylla mig. Se till pengar och regna ner. Se till sommaren att den är sen. Se till Beyoncé, jag vill ha henne.
Ja, det var här jag kanske, alltså att jag skrev det där med att jag är gammal, ful och slutsmartist. Det är alltså när hiphopen, när jag upptäckte den kan man säga, det var väldigt sent då, men det var kanske 5-6 år sedan som jag började lyssna ganska mycket på svensk hiphop. När Erik Lundin kom och Silvana Imam och ja, Kartellen och sådär. Det var väl det jag hörde rätt mycket på. Då kände jag mig omsprungen, alltså då var det ju... Jävlar vad bra de skriver alltså. Och på ett annat sätt och där har de så jävla mycket kraft och så mycket material på något sätt.
Som aldrig saknat mig. Säg till dem jag är tillbaks igen. Säg till silver att jag klär i guld. Säg till ångesten att jag inte känner skuld. Säg till dagen att jag lever nu.
Och Kartellen rappade väl delvis om att de var inblandade i värdetransportrån.
Mm.
Det är något som du har inte så mycket erfarenhet av.
Som jag nästan har lyckats undvika hela livet.
Nästan helt.
Ja. Nej, men då, det är både... På ett sätt så är det väldigt hoppfullt för att det så här, finns en punk... Alltså, för den har jag varit orolig över att den ska liksom försvinna. Men det kommer då i hiphop-version lite grann på något sätt. Alltså en slag. Alltså att det slås underifrån liksom ordentligt. Som jag tror är superviktigt. Jag tror punkrörelsen var... Alltså att det var superviktigt. Så när det liksom under ett tag på 90-talet bara försvann och inte under så många år inte riktigt fanns någon sån här... Så tycker jag, ja, det är ju skönt att hiphopen har den. Sen har jag lite svårt med den där liksom pengafixeringen som finns i den världen. Men annars så, ja, det här var, det gjorde ett starkt intryck.
Det vore för sig kul om du och den låter du verkligen skröt om dina pengar, bara rakt av.
Ja, ja.
Springsteen försökte ju göra det.
Okej. Okay.
Har du hört den, I Ain't Got You, finns det en låt som heter på Tunnel of Love?
Jag tänker säga det måste vara på Tunnel of Love.
Han gjorde den låten om att han berättar att jag har hur många bilar som helst. Jag har världens största hus.
Ja.
Jag har en massa Rembrandt-målningar hemma. Men jag har inte dig.
Nej.
Han har inte den här tjejen som han vill ha. Och det är det enda som betyder något.
Ja.
Men Springsteen spelar in den och så kommer Little Steven, hans gitarrist, och säger men du kan inte sjunga om dina lyxbilar.
Nej.
Du kan inte göra det. Det är inte därför folk lyssnar på dig. Och han säger, ja, men jag är bara helt ärlig. Jag har de här lyxbilarna.
Ja.
Och Little Steven bara, nej men... Folk vill att du ska sjunga om deras liv, inte om ditt liv. Ingen bryr sig om ditt liv.
Nej.
Och Springsteen blir jättesur och lägger den här låten först på Tunnel of Love.
Ja.
Det är öppningsspåret.
Ja.
Och kanske den sämsta låten på skivan också. Men han, som på ren pinkiv så slänger han den låten först.
Ja. Den jag har inte tänkt på den. Jag har ju säkert hört den, men jag hör den inte framför mig nu. Men ja, nej, men jag har en Golf, eller vi har faktiskt två. Vi har en i Norge.
Två Golf.
En i Norge och en i Sverige. Jag kan skriva om dem. Eller det har jag för fan också gjort.
Jungfruns tecken i eldtuppens år har jag rest för att få tid för mig själv. Halvmånen berättar hur begåvat det var. Jag har inget att göra ikväll.
Ja, men ja, jag ska jag på av Ava så ska jag säga det var väldigt kul att få komma hit. Och det var kul att ses för att vi har ju liksom känt till varann länge, eller liksom alltid egentligen på sätt och vis. Men vi har inte sett så mycket.
Vi har en del kopplingar. Min lilla syster Emma hängde i ditt gäng. Och jag vet att du brukade sitta och käka frukost i köket i deras kollektiv.
Ja, precis. Jag hängde mycket där. Ja, precis. Det var ju typ 95-96 där. Och som sagt, det har jag ju känt till alltid, och du mig också, gissar jag. Men så är du 3 år äldre, tror jag.
Exakt.
Vilket är liksom... Ja, det är ganska mycket i den under uppväxttiden där. Så då har vi liksom varit... Vi har inte gått på varandra så mycket.
Vi ses i Linköping på Platens eller någonting.
Vi får göra det.
Tack för att du kom hit.
Det var kul att vara här. Tack.
Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Lejon Media. Lasse Winnerbäck var hemma hos Drage.
Det är ett prydligt gäng som är bäst i klassen. De sjunger fint men punken är död. Och jag kan inte kamma mig som tiden. Jag är spretig och sårbar och röd. Kom hit med all din klokhet. Kom hit med ditt temperament. Kom hit, orka med mig. Håll ditt flämtande ljus tänd. Jag går med en bön om sinnesro i mina löpar.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.